Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. För dig som förbereder dig på att utlägga kyrkoårets evangelietexter och för dig som förbereder dig på att lyssna på dem. För mer information besök gärna vår hemsida www.ffg.se. Idag får vi lyssna på Daniel Johansson. God lyssning.
Genomgång av evangeliet för fjärde söndagen i advent, andra årgångens läsningar. Texten är hämtad från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 30-35. Ängeln Gabriel uppenbara för jungfru Maria att hon ska föda Messias. Vi inleder med att notera några saker att tänka på vid översättning av grundtexten. Texten finns för övrigt uppstrukturerad och med understrykningar som handlat på vår hemsida under predikoverkstan. Först till vers 30. Charin para to theo. Prepositionen chara kan ha lokativisk betydelse, alltså ange plats, rum, nåd i Guds närhet. Mer sannolikt är dock att para introducerar det subjekt vars synpunkt är relevant för händelsen, då med betydelsen nåd enligt Guds bedömning, nåd hos Gud. I vers 32 finner vi hypsistos. Det substantiverade adjektivet saknar bestämd artikel och gör så genomgående hos Lukas. Där det används i både evangeliet och apostlagärningarna åsyftas alltid Gud och det har superlativisk betydelse, den högste. Kyrios saknar också artikel. Det beror sannolikt på att Kyrios här erkänte gudsnamnet JHVH. Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, återger vanligtvis gudsnamnet med Kyrios utan bestämd artikel. I vers 34 säger Maria, epei andra okinosko. Ordagrant, eftersom en man jag inte känner. Verbet ginosko har sannolikt sin gammaltestamentliga betydelse att känna i sexuellt avseende. Alltså betyder det, jag har ingen man med vilken jag har sexuellt umgänge. I vers 35 finner vi pneuma hagion. Det saknar bestämd artikel. En del utläggare och översättningar, bland annat Bibel 2000, menar därför att åsyfta Guds skapande och aktiva kraft. Det stora flertalet ser dock en referens till den tredje personen i gudomen, den helige ande. Grammatiken kan här inte avgöra frågan då namn på Gud eller gudomliga titlar mycket väl kan sakna bestämd artikel så som både hypsistos och kyrios gör i detta avsnitt. Saken måste avgöras utifrån Lukas allmänna beskrivning av anden och den stora roll anden spelar i hans dubbelverk Lukas och apostlagärningarna. Utifrån detta är det svårt att göra en bestämd skillnad mellan anden som kraft och anden som person. Togenomenon hagion klethesetai hyos theo. Togenomenon står i neutrum för att det åsyftar ett underförstått tognon eller tobrefos. Barn eller spädbarn. Båda är substantiv som står i neutrum. Här föreligger nu tre olika möjligheter att översätta. Den naturligaste översättningen är det heliga som föds ska kallas Guds son. Hagion är då attributivt adjektiv till to genomenon. Så översätts satsen i till exempel King James version. Det som talar emot denna översättning är att hagion står efter substantivet utan att upprepa den bestämda artikeln, vilket normalt sker när adjektivet är attributivt. Bibel 2000 och Svenska folkbibeln översätter, därför skall det kallas heligt och Guds son. I detta fall tar man participet togenomen om ensamt som subjekt till verbet klethesetai. Hagion fungerar då som komplement och Hios Theo står i sin tur i opposition till Hagion. Alltså en närmare beskrivning. Barnet ska kallas heligt i meningen Guds son. Ordföljden där verbet åtskiljer helig och son talar möjligtvis emot denna översättning. Ett tredje alternativ är att Hagion är predikatsfyllnad för en implicit form av verbet vara. Den som föds ska vara helig. Men fortsättningen blir då ganska märklig. Den som föds ska vara helig ska kallas Guds son. Den första satsen följs av en likadan sats, men som till skillnad från den första innehåller ett finit verb. Söndagens evangelium är centrum i ett avsnitt som sträcker sig från vers 26 till vers 38 i kapitel 1. Hela avsnittet läses alla tre årgångarna på Jungfru Marie bebådelsedag. Vers 26 till 38, avsnittet som helhet, har formen av en kiasm. Kommande söndags läsning innehåller själva vändpunkten i kiasmen som utgörs av Marias fråga. Och de delar som närmast omger denna i kiasmen som båda är beskrivningar av Messias. Dels det vi finner i vers 31-33 att han är son till den högste och kung över Jakobs hus för evigt. Dels det i vers 35 att Messias ska vara helig och Guds son. Som texten ser ut på fjärde söndagen i advent ligger fokus på Messias identitet, vem han är. Så några korta kommentarer till enskilda detaljer i texten. I vers 30 säger ängeln att Maria hevres charin para to theo. Du har funnit nåd hos Gud. Lukas är den enda av de synoptiska evangelisterna som använder substantivet charis. I apostlagärningarna används det genomgående för att beskriva vad Gud gör för sitt folk. Beskrivningen av den kommande Messias kommer i två delar, åtskilda av Marias fråga. Den första delen, vers 31-33, beskriver Jesu framtida uppdrag och ställning med fokus på det konungsliga och davidiska. Bakgrunden finns primärt i andra Samuelsboken 7 och första krönikeboken 17, men även med inslag från Daniel 7. Att Jesus ska regera eis tos aionas för evigt, det tillskriver Jesus en helt unik och oöverträffad roll. Marias fråga i vers 34 har lett till stor diskussion bland bibeltolkare. Med tanke på att Maria är förlovad med Josef verkar det konstigt att hon undrar hur hon ska bli med barn. Josef är ju dessutom av davidisk härkomst. Så varför frågar hon egentligen? Ja, det har föreslagits att hon avgivit ett löfte om att förbli jungfru och inte vill bryta det löftet. Men hade det varit fallet borde verbet vara ginosko, som betyder känna, stå i futurum, men det står nu i presens. Andra menar att Maria känner till Jesaja 7:14 om att jungfrun ska föda, men att Maria som själv nu är på väg att gifta sig därför inte kan vara kvalificerad att vara Messias mor. Avsaknaden av en tydlig anspelning på Jesaja 7 talar emot detta förslag. Åter andra menar att Lukas insatt dessa ord utan att ha historisk täckning för dem för att framhäva Marias jungfrudom. En mer trolig och traditionell förklaring är att Maria förstår ängelns löfte så att uppfyllelsen är omedelbart förestående och därför undrar hon hur hon ska bli gravid. Gabriels svar i vers 35 understryker att Gud själv är direkt involverad i Messias födelse. Versen har en tredelad struktur, vilket framgår av Nestlalans grundtext. Först beskrivs i en synonym parallellism hur konceptionen ska gå till. Sedan understryks återigen vem Messias är. Verbet episkiazo, överskugga, som används om den högstes kraft, det är samma verb som används om Guds härlighetsmoln som vilar på tabernaklet i Gamla testamentet, eller Guds närvaro när han beskyddar sitt folk. Hos Lukas används det om molnet på förklaringsberget. Konceptionen leder till att Jesus beskrivs som helig, åtskild och Guds son. Guds son kan förvisso vara en konungslig och messiansk titel, men Lukas användning av titeln i evangeliet i sin helhet pekar på en djupare och högre förståelse. Marias son, den kommande Messias, är Guds egen, unike son.
Det är helt gratis att lyssna till vår podcast. Men vill du vara med och bidraga till FFGs verksamhet kan du ge en gåva på Swish till nummer 123-100-8457. Märk då gärna med FFG podcast. Eller besök vår hemsida www.ffg.se och se hur just du kan vara med och bidra.